Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hur står det till med jetlagen?
Alltså, det är ju fördelen med att resa till österrikiska Alperna och London, att den är ju ganska hanterbar. Däremot står det sämre till med privatekonomin, som det brukar göra efter
när du är ute och
några dagar i London.
Rastar kreditkortet.
Exakt så.
Okej, Österrike, ingen tidsskillnad. Vad gjorde du i Österrike?
Vi hann ju inte prata om det här förra veckan, men jag var i Saalfelden, som det heter, och körde Aston Martin DBX 707 på is.
Beskriv den här farkosten.
för det är bra beskrivet av dig. Det är en farkost, det är närmast ett rymdskepp. Det är väl, om jag har förstått det rätt, världens kraftfullaste serieproducerade SUV. Så att den är ju byggd som en racingbil, kan man väl säga, i subformat. Alltså, över 700 hästkrafter, fyrhjulsdriven. Jag har kört den här med Aston Martin tidigare när jag har varit på pressresor. När vi har till exempel varit på Bilsteberg. Det tror jag vi pratat om förra året. Då var det ju banracing i torrt väglag. Och nu var det istället en, alltså bland det roligaste, men bland det svåraste jag har gjort. Och jag ska ju vara väldigt tydlig här, att jag är ju, mina styrkor är inte racing. Jag är inte...
Det tycker jag var blygsamt över det. Jag tycker att du kan krydda den här historien lite.
Okej, okay, jag är ingen Paul Newman och Steve McQueen. Det är ingen naturtalang kring att hitta linjen och sådär. Men det är fruktansvärt kul. Jag har ju inte kört speciellt mycket go-kart när jag var ung och sånt där heller. Nej. Men det är fortfarande bland det roligaste som finns. Och jag kan säga att ice drifting då, det handlar ju om att det är inte på en sjö i det här fallet, det kan det ju vara, men här är det som en bana med riktigt blank is, och man kör med vinterdäck, inte med såna här spikes, och då får man lära sig med instruktörer då hur man ska styra mot, när man ska gasa, för att då få de flesta känner nog till vad drift är. Det är att man helt enkelt får bilen att gå i sidled. Så det, ja, finns ju en gammal klassisk film, Fast and the Furious Tokyo Drift, där de gör det med på torrt väglag då. Men det här var på is. Det var väldigt kul. Sjukt svårt som sagt. Man snurrar ju hela tiden, så det är ju som att vara på Liseberg liksom.
Apropå Liseberg och lite Göteborg och så, kan man nu verkligen en gång för alla säga att du gasade ur lågkonjunkturen?
Det kan man säga. Jag ska vara ärlig och säga att det där var ingen resa som kostade mig speciellt mycket. Det var en pressresa som var fantastiskt rolig att medverka på. Och så här, det är kul, det är roligt folk. Jag umgicks en del med Sebastian Hybel, om du vet vem det är.
Den här mannen som är mejslad ur...
Det kan man säga.
...någon form av ädla metaller.
Han är ju tysk modell som gifte sig samma år som jag och Viola gifte oss med Olivia Palermo.
Just det.
Han är trevlig som tusan. Och sen en annan väldigt trevlig man som heter Fabio Attanasio, som våra mer skräddade lyssnare definitivt känner till. Väldigt sympatisk.
Kan det vara så att du kände att åh, jag borde ta en selfie med Hybel, och sen tänkte du att nej, men vänta nu här, hur kommer det bli?
Alltså, det där är ganska intressant, för han har väl 1 miljon följare på Instagram, så han är väl minst sagt en offentlig person och en sociala medieperson, absolut. Men jag har lite svårt att göra det, och det spelar ingen roll om det är... Vi tog ju någon bild med Nico Hulkenberg när vi var på Monza senast, och det var ju trevligt så, men jag... Där är många av våra kollegor bättre än vad jag är på att sticka fram kameran. Jag sitter jättegärna och pratar med de här personerna över en middag, men jag tycker att det blir lite integritetsgrej att gå in och be om en bild liksom.
Nu är inte jag den som vill märka ord och så, men heter han inte Johannes Hybel?
Jo, det är klart han heter. Men du ser, jag har varit ännu sjukare att ta en selfie.
Sebastian, can I please...
För jag tänkte ju på... Nu vet jag varför jag blandar ihop det här. Vi har ju Sebastian Vettel som är förare. Hans bror Fabian Vettel är instruktör för... Så att,
men det här är ju nu...
Mina,
kan man inte säga...
Johannes Vettel. Jag tycker vi tar om det här.
Fast du menar Johannes Hybel.
Johannes Hybel, Sebastian Vettel och Fabian Vettel.
Nej, men vet du vad? Det här är ju nu 1-1 i namnknas. För att när vi var på Monza, då var det ju jag som stod där och du fick lära mig
vad de hette.
Vad storheterna hette.
Ja.
Och jag som en, jag vet inte vad man ska säga, men som en starstruck på grönbete efter några glas.
Ja, men...
Försökte lära mig, och sen så gjorde jag det förbjudna och bad om selfies. Kommer du ihåg det här?
Ja. Men det är väl, alltså, jag är ju sämst på namn. Det är
men jag gissar att det var Johannes Hybel som...
Johannes Hybel, det stämmer.
Ja. Men han är ju...
Trevlig som tusan.
Bildskön. Vi har ju pratat mycket om Four Seasons i Florens, du och jag. Jag såg ju dem där en gång sitta ett bord bredvid.
Mm.
Och då blev jag, måste jag säga, det var så här att okej, de här ska jag inte försöka hamna på samma bild med. För då kommer det se ut som att den här personen som inte är dem, det är liksom någonting, något roadkill som har hamnat.
Alltså det är inte det lättaste paret att passa in bredvid. De har simmat i rätt genpool bägge två.
Det är en kämpig benchmark.
Men sen är det väl också kanske så här. När man är på en sån resa ihop, så är det ju självklart så att det finns någon form av hierarki, om man tänker hur pass känd någon är. Det är väl ingen tvekan om. Men är man alla inbjudna av företaget, så blir det ju också, det är ju skillnad om det hade varit en A-list kändis i form av Eric Clapton, eller alltså, för där är det ju nu, det blir lite konstigt tycker jag, att någon som då jobbar med exakt samma sak som man själv gör, fast han är absolut en större personlighet inom det, att lite starstruck be om en selfie liksom. Förstår du? Han är inte David Beckham.
Nej. Ja.
Så kan man ju ha jättetrevligt och tycka att han var trevlig för det.
Jag har ju lite svårt att sätta en etikett på honom. Om någon frågar, vi kanske nu ska förklara för våra kära lyssnare. För jag skulle säga att han är en modell, en it-människa och en sofistikerad influencer.
Ja, det jag kan bara skriva under.
Eller vad skulle du säga? För jag vet inte vad han liksom är känd för, bortsett från att synas och göra det väldigt bra.
Nej, men som jag förstod det på honom, så var det ju att han slog igenom som modell. Så att han gick för ganska stora varumärken på deras catwalk. Och där i sig är man ju ganska stor. Men det var ett par år sedan också. Han är ju äldre än vad många av de modeller som går idag är. Men sen var det väl genombrottet var ju att gifta sig med, eller bli tillsammans med Olivia Palermo, som var en ganska stor tv-personlighet i USA om inte annat. Så att det är väl en kombination. Idag tror jag att nästan alla inom den kategorin kan klassas som influencers på ett eller annat sätt.
Sen, ja, nej men influencer, det är ju ett jäkligt knepigt begrepp.
Ja, det är ju det, för det kan ju innebära att du är från Göteborg eller Borås och har 2 miljoner följare, eller att du är en världskändis som väljer att tjäna pengar på sociala medier. Bägge är ju tekniskt.
Men absolut, så är det ju. Men han, på något sätt så, det kan vi ju verkligen skriva under på båda två. Det är ju ett begrepp som varken du eller jag
väljer att slänga oss med om oss själva. Ja, men även om man
så förstår. Är det ju.
Man förstår också, och det är men, skillnad. Man får köpa att man själv blir kallad det.
Ja, för att han är ju om någon en makthavare inom mode och stil.
Absolut.
Och har ju en god stil, tycker jag.
Ja, alltså, jag tycker ju också att han är ju... Det är det här som är viktigt, att när man får en bild som bara baseras på någons Instagram-konto eller då, så, liksom, allmänna persona eller image, då, är det ju, då kan man ju väldigt lätt få en positiv eller negativ bild av någon som absolut inte stämmer. Men när man får träffa någon och umgås 2 dagar, då helt plötsligt så märker man, tycker jag, väldigt ofta att personer är mycket, mycket mer oftast sympatiska än vad man tror att de är. Men också mer komplexa, om man säger så. Att de sysslar med mycket mer än vad man tror. Och det hoppas jag att folk uppfattar när man själv träffar någon. Att det här är bilden du får av Andreas. Det är de här sakerna på hans Instagram-konto. Men okej, du är intresserad av det här också.
Johannes Hybel är ju en, har jag ju förstått, en man som ligger överst på väldigt, väldigt många kvinnors sån här...
Ett frikort.
Frikort, ja. Tack.
Ja, det är nog mycket möjligt. Det tror jag i och för sig att det finns en del män som har Olivia Palermo på också.
Definitivt.
Men,
definitivt.
Ja, de har varit tillsammans väldigt länge också.
Tog ni något glas?
Jo. Vi gjorde det. Det här är också en liten rolig anekdot från den här resan. För när man är med... Nu blir det lite skvaller för er lyssnare, det tycker vi är härligt.
Mm.
Det får de leva med.
Alltså. Och för mig blir det ju det också.
Ja. Alltså på de här resorna så brukar man, när man är med ett bilföretag, så brukar det vara ganska sparsamt med alkohol. Och det är ju fullt rimligt. Man ska köra bil och självklart så är det väldigt mycket säkerhetsprocedurer även när man kör på bana och sånt. Så att man dricker ju aldrig någonting på lunchen eller i anknytning, det är självklart. Men på kvällen innan, så brukar det även vara lite mer så här, jämfört med andra resor där det kan vara lite mer tjo och tjing och hopp och lek, så är det, ja, det är något glas champagne eller lite vin till maten. Men här hade vi, var ju en deltagare, och vi behöver ju inte gå in på några namn, men som när alla andra hade, han var inte influencer ska jag säga, utan han var där av andra anledningar.
Förlåt, men var det här liksom en, är det som en lantlig ort, eller för det är väl ingen alport, va?
Nej, det är ju inte det egentligen, men det är ju, du har ju system där i närheten också. Men jag skulle säga att det var ju
system
snarare...
är då liftar och...
Ja,
det är inte systembolag.
Nej, nej, nej.
Nej, nej, men det finns systembolag för fan, så det är bara åka nu.
Men det är ju inte en typisk skidort, det är det ju inte.
Nej.
Men det ligger väl lite annat runt omkring, men...
Ja. Jag bara tänker, försöker visualisera hur ni, om ni satt liksom...
Nej, men det var, vi bodde helt okej. Okay. Det var trevligt. Det var 16 grader på eftermiddagen och man kunde sitta på en balkong och ta en öl efter vi hade kört klart. Jättemysigt.
Och då så var det en middag där då?
Ja, så middag första kvällen innan vi hade börjat köra bil. Där då vi andra dricker 2 glas champagne var till maten, och han dricker 11 gin tonics. Och ja, du kan ju nästan gissa vad det spårar. Han dyker inte upp dagen efter och är liksom...
Oj, vad pinsamt.
Ja, det var lite märkligt kanske. Men ja, det var också en annan situation. Han var inte dit bjuden av som press heller.
Nej.
Men
det var i alla fall bra på alla sätt att han inte körde.
Ja, och sen... middag nummer 2 då, när vi har, då ska vi inte köra mer bil.
Nej.
Ska vi åka hem dagen efter. Då följde han i samma hjulspår, om man säger så. Då var det samma, men då var det fler som gasade. Jag var ju faktiskt, det här säger jag inte för att framstå som städad.
Du vill utan, inte försköna dig själv.
Nej, verkligen, men nej. Det skulle jag aldrig göra. Men det var mer så här att vår flight gick med transfer, så var man tvungen att lämna ändå i relativt tidigt, så att jag var bara väldigt...
Men han satt då i rullstol med dropp, eller?
Mm, det, jag kan säga att det var ju någon form av kuvös bredvid mig i den här stora Mercedes-bussen.
Jaha, så att han kom ändå upp?
Ja, ja, det gjorde han, men det var på håret. Och
vill du nämna nationalitet? Ja,
det tror jag att han var tysk. Ja. Men det var väldigt roligt. Alltså, han gjorde ju ingenting som man inte får göra.
Det
alltså,
han gissningsvis gjorde var ju att göra sig ovän med Aston Martin.
Ja, men det värsta var att jag tror inte att han gjorde det heller. För det var inte så att han betedde sig illa på något sätt. Det var ju bara en helt annan fil. Han låg liksom i sportväxel i vänsterfil.
Nu ska jag berätta en historia på samma,
ja,
på precis samma ämne. Nämligen en annan bilresa.
Mm.
Jag vet inte om jag har berättat den här tidigare, men den här historien är faktiskt, den har ett väldigt mörker i sig. Det har ju till viss del din också.
Ja.
Jag skulle testköra XC60, och det här var i Spanien under Volvo Ocean Race, som jag tror hade då, i alla fall så var Valencia med. Vi skulle köra 60 mil. Kvällen innan så var det då en middag.
Mm.
Och på precis samma sätt som du nämner, så är det en person som inte riktigt kan hantera det här.
Nej.
Klockan 5 på morgonen så är det en person som går och lägger sig, och då ser de hur han beställer in en hel flaska whisky. Och då har han alltså hållit på och dricka i kanske 12 timmar.
Det finns ett mörker här, jag förstår.
Ja. Det värsta är ju att den här mannen sätter sig bakom ratten.
Oj, nu börjar det ju bli kolsvart här.
Nej, men det är ju fruktansvärt.
Ja, jag menar det.
Sen när vi kommer fram till Valencia då, jag är nästan säker på att det var Valencia, till de här liksom Ocean Race-byn då.
Ja.
Då däckar han på ett matbord.
Mm.
Alltså han somnar på bordet.
Herregud.
Jag är väl inte moralens väktare liksom 24-7. Men nej, det här tyckte jag var väldigt, väldigt skillnad, jag, beklämmande faktiskt. Och skrev sen ett mejl till det här bilföretaget då, som ligger bakom XC60.
Mm. Vilka det nu kan vara.
Exakt. Och förklarade att
det här var en
Nu, det här var väldigt, väldigt onödigt.
Konstiga säkerhetsrutiner också.
Framför allt när man under samma pressresa propagerar sin nollvision, att ingen ska dö i en bil.
Nej,
det är en av deras bilar.
Väldigt sant.
Jag fick ett svar som var: men han åker på alla våra pressresor.
Som att det skulle göra någonting på något sätt bättre.
Sen tror jag att min kontakt förstod vad som hade hänt. Och att det kanske inte var så bra om han
åker på alla deras pressresor.
Om han spolar ner två helrör innan han...
Nej, det kan man lugnt säga.
Då kom det ett mejl tillbaka sen efter några dagar att, oj, nu, han kommer aldrig mer åka på våra resor. Och...
Nej, men det ska jag väl... och det ska jag ändå tillägga här, att den här personen körde ju inte bil efter de här...
Nej, jag förstod det.
Nej, men bara för
men
att
i det här fallet så var det då trädde mörkret in istället.
Ja, nej, men verkligen.
Jag visste ju inte att han hade gjort sig medvetslös innan.
Men det är också så här, jag menar, jag är precis som du väldigt sen att döma folk för vad de gör så annars.
Fast vill han trycka... alkohol och bilkörning,
nej, men precis, är liksom, det är två helt olika saker. Det är helt olika saker. Men om han hade velat liksom dricka en flaska whisky på ett klockevent, det är hans eget problem.
Det är två helt olika.
Precis, men här handlar det ju om något helt annat.
Sitt eget och andra människors liv.
Framförallt andra människors säkerhet och så. Så det är fan intressant ändå.
Men det här blir ju resornas avsnitt.
Ja.
Och jag kommer ju lägga en sån jäkla håll käften-resa. Men det är ju sist i det här avsnittet.
Ja, men det är bra. Då börjar jag med en håll käften-resa däremellan.
Ja, och jag vill redan nu säga att det var ironiskt det jag sa.
Okej.
För jag har åkt blå buss nummer ett. Men jag tänker att det kan bli så att den får avsluta det här som en raket liksom.
Ja, jag följde ju upp den här trevliga resan med en annan resa.
Jag tänker att vi gör så här ändå, för jag och lyssnarna vill ju veta hur gick du klädd Ja. När du,
just det.
När du socialiserade med Johannes Hybel och tryckte plattan i mattan mm. på Aston Martins SUV på den klara isen.
Det som var intressant här var ju att vi pratade ju om klädkoder på resor förra avsnittet tror jag det var. Där vi diskuterar vad kan stå för klädkod inför varje middag och sånt. Och den här resan var väldigt ledig. Det var väldigt uttalat att det är ingen som förväntas ha med sig kostym eller kavaj ens. Så att jag bar flanellbyxor, vita, en sån ljusblå stickad tröja från Robato som heter då Passano Courchevel, den färgen.
Mm.
Inte för att vi var i Courchevel, men ändå.
Men det är ju dit jag åker, så
ja, exakt.
Kan vi ju liksom...
Och sen en, kan man kalla det, alltså en car coat är ju egentligen en rock, men modellen heter car coat. Det är som en...
Ja. du var ju inte...
City jacket kallas det också.
Du är inte, jag är inte förvånad, men du var ju otroligt passande klädd.
Ja, det var ju kul
alltså,
att höra.
Ja, men givetvis var det ju så. Alltså, vita byxor, man skulle, nu kan jag ju inte se färgen på tröjan framför mig, men det är ju nästan lite lustigt att den då var isblå möjligen.
Exakt. Den är ju det.
Och precis. Sen så en car coat. Det är ju liksom,
och car coaten är ju en, om man ska beskriva den så är det ju som en, tänk en barberjacka, fast i kashmir, med ett sånt litet dragsnöre i ryggen.
Det är så du jobbar ju.
Som du kan, ja, den är trevlig som tusen, alltså jag älskar den modellen. Den är, det är inte så här, det var ju väldigt behagligt väder. Det var inte minusgrader för då hade den varit för varm. Eller för kall. Nu var den perfekt. Och så ett par open walk på fötterna. Mest för man kan inte gå med lädersulade skor i de där snödrivorna. Men det var en alpkompatibel look ändå.
Härligt.
Det var trevligt.
Sen hoppade du på en annan stålkråka till London om jag förstått det rätt.
Lite jobb. Lite privat och det är ju bland de sjukaste insikterna jag har fått i hela mitt liv. För jag fick då stora förmånen att vara med en vän som är medlem på lite olika klubbar i London. Och det är ju, kan man väl lugnt säga, jättekul att få möjligheten att ta del av det.
Och då talar vi inte fotbollsklubbar.
Nej, det är medlemsklubbar. Restauranger och liknande. Och vi var då bland annat på ett ställe som heter Oswalds. Första gången jag är där. Det är det bästa jag har varit på. Alla kategorier.
Vad gör en medlemsklubb till den bästa du har varit på?
Det är ju en kombination av, vi käkade middag där. Tänk då att, om man ska förklara det här, för det är fotoförbud, vilket man såklart respekterar. Så jag kommer inte lägga ut några bilder eller någonting därifrån, men tänk teatergrillen på steroider. Så att det är alltså oerhört smakfullt inrett och lite klassiskt i väggarna. Det är flera våningar, så här spiraltrappa. Det är ett rum där man kan röka en cigarett eller en cigarr längst upp.
Det tycker inte du är tokigt.
Tycker inte jag är helt förfärligt.
Nej.
Sen har du de godaste ostronen jag ätit hela mitt liv. Också en sån här helt otippad grej med någon form av...
De simmade in i dig.
Ja, det kan man säga. Ja. Och det här, bara för att förtydliga, det här är inte fine dining i form av avsmakningsmenyer.
Nej.
För det är en annan grej. Francien,
men ännu en likhet med teatergrillen.
Ja, men precis. Alltså, riktigt, riktigt bra à la carte. Steak med fritt, fast topp nivå. Mm. Sen har du ju den andra aspekten som gör att det inte bara är en väldigt bra restaurang, utan det är ju att till skillnad då kanske från i Stockholm, där det finns också medlemsklubbar, även om de inte är så många, så har du har ju en högsta nivå av spännande människor som inte går och kanske överträffa någonstans i världen. Möjligtvis kanske New York eller så. Med premiärministrar, det är A-list-kändisar. Alltså det är nästan så att man känner sig liten först för att det är så otroligt spektakulärt. Det är inte som No Offense to Soho House, men där det kanske känns lite som att det är samma klientell som är på Rish eller Sturehof.
Man kan säga att du åt med ögonen och gjorde det,
men det var
det ganska mätt.
Fantastiskt bra rakt igenom. Oerhört trevlig personal. En kul grej också med Oswalds är ju att om du är medlem då så kan du ha en del av dina viner där privat. Så att det betyder ju att utöver maten då, som du betalar för drinkar och mat, även om du är medlem självklart. Men du kan ju välja då från din egen vinkällare, om du inte vill ta från deras. Så att det är ju ganska spännande.
Var det någonting som ni gjorde eller?
Det gjorde vi, och det var väldigt trevligt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Då blir jag nyfiken då. Har man den förteckningen av de vinerna i huvudet?
Nej, det har
eller
de.
Går man och tittar?
Nej, de har den.
De har den medlemmar. Uppdaterad. Så då visar de
ja, vad precis, man har. Ja, de har ju såklart jätteduktiga sommelierer som kan.
Det är ju ordning och reda.
Och sådär. Så ja, vi drack en otrolig Pierre Roche från 2008. Som, alltså, och det här återigen, jag ska vara tydlig. Jag är väldigt tacksam att få möjligheten att göra det. Även om jag betalar liksom för mat och sådär, så hade nog den notan varit lite högre om man hade köpt de vinerna där.
Ja, men det är kul att Lasse Kroner har flyttat till London nu tycker
ja,
jag.
Det är väl så. Den mannen är så långt ifrån säga, Lasse men, Kroner man kan
men
komma.
Jag tycker att det är ja, men hela den här Göteborgskopplingen.
Ja, eller hur. Nej, men så det var väldigt trevligt. Det var också så här, sen var vi på en annan klubb som heter Five Hartford Street, tror jag. Eller Five Hartford Street. Och där finns det ett litet cigarrum där man kan då. Också väldigt trevligt att om man nu gillar det, röka en cigarr, dricka en Negroni. Liksom, ingen så här stå och frysa ut
nej.
Eller något sånt där. Men också väldigt bra nivå. Tänk det känns som en utservering med, fast jag tror inte att du är utomhus tekniskt sett. Det är väldigt schysst. Och så har du någon form av så här fläktar som bara liksom suger upp all rök. Så du får inte den här hotboxade känslan som annars hade kunnat inträffa om många röker cigarrer.
Det var inte ett sånt här Camel cigarettakvarium som man ser på Frankfurts flygplats.
Sarkofag.
Är det det du menar att det inte var?
Det har jag ju sagt. Om du någon gång ser mig i en sån...
I ett cancerakvarium.
Ja, precis. Då lovar jag dig att jag aldrig mer ska röka en cigarett för resten av mitt liv. För det kommer aldrig ske.
Nej.
Så att, men det var väldigt trevligt. Och sen, vi var inte ute på några nattklubbar eller något sånt där. Det här var en ganska städad resa. Det var liksom middagar.
Berätta om klädkoderna på ja, platserna du var
här,
på.
Det här är ju kanske det som gör väldigt mycket av varför jag gillar de här ställena. Det är inte slipskrav, men det är kavajkrav på Oswalds i alla fall. Jag tror att det gäller bägge ställena. Och det gör så otroligt mycket för den totala känslan i rummet när du kliver in. Du blir mött av receptionisten, världens trevligaste. De tar din rock och sen är det som ett hav av välklädda människor. Alltså, sen vet ju både du och jag att alla, det är en garanti att vara välklädd bara för man har kavaj. Men vid första intrycket så får man ju den känslan. För jag har ju fobi mot den här filosofin som finns i vissa moderna medlemsklubbar. Att man har förbud till och med mot slips och formell klädsel. För att det skulle vara mer kreativt. Jag tycker det är raka motsatsen.
Ja, men det är väl Soho's, det är väl precis det.
Ja, men det var du som sa det. Men ja, precis. Jag tycker att det är så fånigt. Sen är du,
sen, jag kan ju förstå det för att man vill skapa en... Jag säger inte att jag är för det, men jag kan förstå det. För de vill ju vara den totala kontrasten till
absolut,
där du har varit.
Men tycker,
det är ett sätt för dem att skapa sin identitet.
Men då ska man ju säga att det här...
Sen tycker jag att det är lökigt. Men
men jag förstår vad du menar, men... Det här stället är ju inte heller så här Chesterfield-fåtölj och smoking, förstår du? Mm. Det är ju inte så gammaldags. Så att, och varför jag har problem med medlemsklubbar som förbjuder uppklädd klädsel, om jag kallar det så, det är ju för att vi i samhället idag har inte direkt brist på ledig, som de kallar
kreativ. Ska man säga kreativ. Sartoriellt uppklädd klädsel?
Exakt, exakt. Och därför tycker jag att, jag förstår, om du tar Soho House Malibu, det skulle bara vara konstigt om man var tvungen att sitta i kostym. Det är inte eller Barcelona eller så här. Miljön ska ju spegla lite. Men om du sitter i London där det har den här känslan, då vill inte jag att hälften ska sitta i t-shirt. Jag tycker
men
det här
är
100% positivt.
För att man kan ju bry sig och visa respekt på olika sätt med sin klädsel.
Absolut.
Och jag gillar ju det här, det du beskriver med kavaj till exempel. Mm. Men tittar man, om man går in på Astoria till exempel, som är absolut en av mina favoritrestauranger i Stockholm.
Absolut.
Det är en skön atmosfär, det är väldigt bra på väldigt många sätt. Återigen, det har vi pratat om väldigt många gånger, men en klick som, om man nu talar pengar, som har absolut mest pengar både där och i hela Sverige.
Verkligen.
De gör ett statement av att sitta i t-shirts.
Ja.
Och det blir pubertalt enligt mitt sätt att se det. För att det är liksom en attityd som är pubertal.
Och här istället då...
Att inte respektera
du,
liksom...
Nej, men jag kan ju bara hålla med dig, det vet du. Men på Oswald så är det istället folk som sitter och kanske kontrollerar liksom västvärldens ekonomi. Som väljer att ha kavaj. Och då kan jag tycka att det blir ganska trevligt när man inte behöver göra den typen av revolt. För jag såg det finns en serie på HBO som heter Your Honor. Som finns i två säsonger, jag är inne på säsong två. Då finns det en gangsterboss där som heter Jimmy Baxter. Det här utspelar sig i New Orleans i modern tid. Och han pratar om att, så här, att bära slips idag signalerar att du jobbar för någon. Men att ta av sig slipsen signalerar att du inte svarar inför någon. Och det är precis det som är fel i samhället idag. Att det borde vara, det är att jag tar på mig en slips av respekt för alla de som jobbar för mig.
Men det har ju gått till två ytterligheter.
Så är det ju.
Där inte minst det man kan generalisera och kalla för tech.
Det
ska vara så nedklätt så att det ser ut som att du liksom precis har hämtat den där jävla latrintunnan och ska tömma den i någon form av grund. Liksom. Och det blir tramsigt tycker jag.
Sen gjorde jag ju lite omvärldsspaningar i Mayfair. Jag hälsade på vår kära vän och för detta kollega Claes Julin på Sotheby's.
Ser man på.
De har en spännande aktion på gång nu där de säljer någon Kandinsky som var lite kul.
Hur många bud la du?
Jag låg lite kort där.
Ja, efter dina
Jag tror att estimatet var 40 miljoner pund.
Mm.
Något sånt där. Och det,
en AV.
Eller hur? Nej, men det var en kul story. För Claes berättade att den tavlan har hängt på ett museum i Tyskland i väldigt många år. Och nu är det två syskon av judisk bakgrund som har bläddrat i sina familjefotoalbum och upptäckt att du, den där hängde ju i vårt kök innan kriget. Och tagit in då juridisk hjälp och fick rätt. Alltså museet släppte den. Så nu säljer de då den här tavlan till på privata marknader eller via Sotheby's. Så det är lite spännande att...
Du var kulturell också helt enkelt.
Ja, man måste ju försöka. Jag hittade, alltså det här, det är väl kanske en av de få turistfällorna i Mayfair. Men jag gick in i Burlington Arcade för jag skulle hälsa på ett skoföretag.
Där finns det bra dinker.
Ja, det är väldigt överprisade dinker ska jag säga. Alltså marknadspris plus 35% på allt. Men de var fina. Det var
men roliga. Bra är de.
Ja, verkligen. Men de har även en Bollinger-bar.
Oj.
Det var lite kul, faktiskt. Jäkligt. Och så kände jag en akut törst som kastade sig över mig när jag promenerade.
Vad blev det?
Nej, men alltså, det var ju det här.
Special QV?
Ja, precis. På glas.
Gud, vad härligt.
Helt överkomligt prisat också. För
vad härligt.
Jag har ju pratat om det här när man är i England överlag. Så är ju faktiskt vin på byn, så att säga, ute på krogen, väldigt mycket mer rimligt prisat än vad det är på många ställen i Sverige. Så att du dricker, ja, jag skulle säga, i alla fall med svenska priser, det är inte dyrare. Så att det var mysigt. Det
och vilket är Bollingers mest, alltså var säljer de bäst i världen? Jo, i Sverige. UK.
Ja, i UK, jag trodde i Sverige, för vi är väl...
Vi är väldigt långt fram, men det kan ju ha att göra med att de är fler invånare.
Självklart. Men alltså, Sverige som capita köper ju ohyggligt mycket champagne i allmänhet.
Så är det ju, absolut.
Det är faktiskt, det vill jag verkligen att vi ska vara stolta över i
Sverige. Det ska vi vara. Vi är duktiga.
Vi är duktiga.
Vi är mycket duktiga.
Och ja, det var lite middagar på kvällen. Sen, det var lite av en hälsoresa faktiskt också. Mycket promenader. Nej, men du skrattar.
Det var kultur. Du såg kultur. En tavla och sen så var det hälsoresa. Och då sprang du efter taxis.
Nej, men långa promenader. Jag är ju inte bevandrad i London speciellt.
Nej.
Det ska jag väl ärligt säga. Men vi bodde i Belgravia. Och det var härligt att gå så här. Jag tror vi gick 60 000 steg promenad på morgonen. Alltså inte per gång, men... Ungefär 20 000 steg per dag.
Det är bra.
Ja, och det gör inte jag hemma. Men det är ganska...
Hade ni alla... Jag vet ju inte, ni var ju fler än två. Mm. Hade ni alla open walks på er?
Vid ett tillfälle, ja. Och det här är roligt.
Hur kändes det då? Handen på hjärtat?
Ja, jag kan säga, hade vi varit kändes i Stockholm hade det känts lökigt. Men i London, alltså det är... I Mayfair till exempel. Jag skulle nästan säga att det är fler open walks per capita i Mayfair än vad det är studsmatter i Skara.
Men hur menar du att det hade känts löket i Stockholm? För om det är fler där?
Jo, men det alltså...
Eller det är klart att det är fler där, men jag tänker att det skulle vara tvärtom, att du hade stuckit ut mer här.
Jo, men grejen är ju om vi alla tre hade gått i dem, i Stockholm, där det är ganska ovanligt i jämförelse med London, då blir det ju att, aha, här kommer tre open walks promenerande.
Och där menar du att där brydde sig ingen?
Nej, för att där är det 300 open walks som promenerar på samma gata varje dag. Och det är ju, jag kan hålla med om att det är lite tråkigt.
Du stack inte ut, men du smälte in på ett sätt som gjorde dig bekväm.
Ja, och det var ju inte därför. Kan man säga det? Ja, precis. Ja. Sen, det är ju lite sådär, jag skulle nästan säga att London har blivit Loropianas huvudstad på många sätt.
Man har inte varit det väldigt
absolut.
Länge.
Jo, men absolut, men... Om du tänker den klassiska brittiska stilen, och nu pratar jag inte finansdistrikten, för de är ju fortfarande präglade av svarta Oxford, absolut. Men överlag så har ju den svarta Oxforden, eller till och med den svarta pennyloafern, bytts ut till skor, alltså mjuka open walks eller summer walks. Och det skulle jag säga att den har gjort i ännu större utsträckning, som sagt, i London än vad den har gjort i Stockholm eller i andra delar. Så det är bara en detalj.
Casual elegance.
Ja, jag tycker att det ser bra ut. Sen är det klart att det är inget jag sticker under stol med. Att det där blir ju det blir ju lite tråkigare när det blir en vardagsföreteelse där det blir liksom...
Ett på dussinet.
Det blir ju inte så personligt då. Men sen jag fick chansen faktiskt, du vet ju min kärlek till Belgian Shoes. Och
absolut.
De finns i princip bara på två ställen i världen. De finns i New York där ursprungsbutiken är på, jag tror det är 55th Street. Och sen finns de via en butik som heter Nicholas Haslam som är en inredningsbutik i London, i Belgravia. Där hittade jag, jag köpte mina första bruna labradornosar som vi brukar kalla dem. Brun mocka. Mr. Casual heter modellen. De köpte jag i New York 2017. För jag hittade en bild när jag hade varit på resa dit och hade köpt mitt första par. Och nu, precis innan den här resan, så upptäckte jag att det är alltså skon jag burit mest av alla i min garderob. De har gett upp. Alltså sömmarna har lossat på insidan av skon.
Det, man kan man inte säga det? Nu är ju det här ditt territorium med den, just den modellen. Men kan man inte säga det att det måste ju vara en av de skor som är svårast att reparera liksom?
Ja, det är ju lite så. För de är helt handsydda och det är ju en mockasinkonstruktion.
Ja, men precis. Det är inte den man liksom byter sula på.
Exakt. Det är tyvärr, det går säkert att laga dem om du skickar in dem. Och det vore ju supermysigt, men... Sen har du ju också den... De blir ganska schyssta när de används. Det är inte, jag har inget problem med att de ser lite använda ut. Men problemet är väl att... Jag tror att det skulle kosta lika mycket att reparera dem som att köpa ett par nya. Och då... Det jag kan gilla med den skon är att den har haft en liten hype i vår lilla bubbla av klassiskt herrmode. Det har gjorts väldigt många mindre lyckade kopior på den med. Om än inte lika många som... Open Walks.
Mm.
Men någonstans så känner jag att där har jag i alla fall landat i att jag kanske var lite före trenden. Och nu är jag kanske lite efter trenden. Men jag kommer nog ha mina x antal par i olika färger för resten av mitt liv om de håller. För att det är liksom samma känsla som Open Walks fast mycket, mycket mer ovanligt. Du ser inte de här skorna.
Vi brukar ju återkomma till SKL-et, storkukslugnet. Och då handlar det väl om att man bryr sig inte om
nej,
trenden kommer, utan då fortsätter
menar
man.
Det är det jag menar. Men
eller hur?
Jag tror
eller?
Att, ja, fast jag tror att man ska vara ganska ärlig mot sig själv. Att vi alla påverkas av strömningar och
trender. Nej, men så är det ju. Men man kan ändå önska att man... Ja. Att man hade det där att
absolut.
Okej, jag bryr mig inte om att den här personen och den gruppen har anammat det här nu.
Självklart.
Men... Sen är jag den första att erkänna att jag är ju likadan. Men, ja. Men jag önskar att jag faktiskt kunde...
Man vill ju gärna hitta någonting som, oavsett om det är en passform eller en byxlängd eller en skomodell, som man verkligen känner, det här är jag 100% bekväm i, här är min grej. Då får ju gärna den vara relativt oexponerad. Och att man har då några kanske förebilder stilmässigt som man tycker lever, alltså verkligen bär upp den stilen. Alltså till exempel Belgians kan du ju bära, tycker jag då, beroende på färg, det kan du ha till en mörk kostym. Jag vet inte hur många gånger jag bär dem så. Sen är det ju såklart en sommarsko, så det är ingenting jag springer omkring i Stockholm i snö.
Nej.
Då blir det konstigt också. Men det, jag gillar ändå tanken. Lika mycket som jag gillar att sula om ett par älskade randsydda skor, så gillar jag tanken att köpa ett par likadana som jag har. För att jag vet hur mycket jag har uppskattat dem. Jag vet att jag kommer fortsätta bära dem i 7 år till.
Det är perfekt.
Mm. Men att då vara återhållsam och inte så köpa modeller i utförande man inte riktigt gillar. Alltså bara för att man... Liksom, där, så känner jag i alla fall att jag vill ha dem jag vet att jag gillar och använder, och så får det räcka där. Samma med
mogen shopping.
Ja, men lite så. Och det har väl också med en liksom budgetbegränsning, att ska man köpa allt som är kul, det blir liksom inte hållbart heller.
Jag tänkte vi ska komma till kontrasten här nu med min blå buss nummer 1 och tema sko nämligen. Du har varit på mums-mums-resor.
Mm.
Jag har åkt 7 hållplatser med buss 1.
Okej.
Okay. Och jag har ju kastat lite skit på den förra regeringens skoval.
Kardborresandalernas avsnitt. Ja.
Kardborresandalernas inträde i Stockholms slott.
Precis.
När det var informationskonselj hos kungen och statsråden.
Mm. De överkryssade fingrarna från gentlemanualen.
Ja, när de dök upp utan strumpor i kardborresandaler. Mm. Det finns ju bild, det här är
dokumenterat och förevigat för alltid.
Då ska jag gå på buss 1 nere på stan i Stockholm.
Mm.
Redan vid busshållplatsen så står jag då bredvid Stefan Löfven med en fru.
Spännande.
Det visar sig att, för att göra en lång historia kort, så jag tror inte att jag har sett någon, nu är väl han en ex-politiker, men det jag måste ge honom, det är att jag tror inte jag har sett så bra skor på en svensk politiker någonsin.
Vad roligt.
Ett par svarta, oerhört välsittande, välputsade Oxfords.
Underbart.
Med perfekta strumpor, perfekt längd. Det var ju skrämmande i sig.
Ja, jag fattar.
Det mest skrämmande av allt, det var ju att vi bor i princip grannar.
Oj, vad intressant.
Man måste ju ändå inte krypa till korset, är ju fel. Men alltså, i och med att den förra regeringen fick skit när det kom till skorna, då det står jag 4200%.
Ja, jag med.
Men i det här fallet så vill jag bara lyfta den här lilla detaljen.
Men det tycker jag är fint.
Eftersom...
jag ska faktiskt vara ärlig och säga att det var ju många saker Stefan Löfven hade mot sig sartoriellt.
Ja, alltså, sartoriellt, jag trodde du menade det generellt.
Nej, ja, det kanske också. Men jag måste faktiskt säga att om man bara tittar på hans kostymer och hur... Det var absolut inte så dåligt som...
Nej. Och det har vi aldrig sagt, tror jag.
Vi har inte sagt
det.
Många andra har sagt.
Och ja, det tycker jag är orättvist faktiskt.
Jag måste faktiskt säga att det fanns bra mycket sämre exempel.
Ja. Och det här var...
Och riksdagen i allmänhet.
Ja. Och det blir ju... När man sitter då, vilket man gjorde... Eller vi gjorde då under den här... kanske 12 minuters bussfärden.
Mm.
Så, ja, men det blev så tydligt att det var faktiskt ordning och reda.
Kul.
Det var ingenting som hade hämtats på havets botten bredvid Vasaskeppet.
Liksom. Jag tycker det är lite kul på tal om politiker att Ulf Kristersson har gjort en grej av att ha button-down-krage med slips.
Han tycker väldigt mycket om det.
Den är ganska fin, den skjortan också.
Någonting...
Jag tror att han har samma producent i många... bara.
Någonting som han även älskar, det är ju klockan från Morris. Har du tänkt på det?
Det kanske jag inte tycker är lika kul.
Ja, men det är ju den här i stål på meshband.
Ja, just det.
Kan du se den framför dig?
Ja. Men känns inte det som ett väldigt genomtänkt val för att inte sticka ut på fel
sätt? Ja, men jag höll på att säga klockrent val, men det är ju exakt vad det är. Ja. För det är ju så här... Det är ju helt spot on perfekt. Han flirtar ju med varenda gymnasieelev i varenda norrförort. Och som är på gränsen till blott. De kan ju liksom både få...
Ja, kanske.
Få, liksom bli... Alltså, det är ju smart på så många sätt. För att det sticker ju inte ut åt något håll. Men det är ändå ett... Om man ska generalisera borgerligt klockval.
Ja, kanske, kanske. Men jag kan tycka att hela den här debatten om vad... politiker har för, ska man kalla det då, statussymboler eller mer exklusiva.
Nej, men det är ju så svenskt och larvigt.
Det är så fruktansvärt känt. Och den här dokumentären som jag pratar lite om, Kungen med två ansikten, som Åsa Lindeborg gjort, då går de ju igenom kungens ekonomi lite. Vilket, alltså jag lägger inte ens någon värdering i det. Jag tycker bara att det är så otroligt märkligt att man pratar alltså om ett av de, liksom, få kungahus i världen där då en drottning har 3 Kellybags. Och de är ju absolut dyra, men någonstans måste vi väl vara ärliga och säga att ett kungahus har råd att köpa 3 Kellybags är väl inte världens konstigaste sak.
Vi får aldrig glömma att vi bor i Sverige.
Och jag menar bara, det här gäller, min ståndpunkt är solklar i det här. Och det spelar ingen roll om det är en vänsterpartist eller en moderat. Har vi enats om att en förtroendevald ska ha, säg, 75 000 eller 180 000 i lön? Vad de gör med de pengarna i form av, eller vilka typ av gåvor de får. Så länge det inte kan vara ett eventuellt mutbrott såklart.
På kungaspråk, eller på royalistiskt språk heter det väl apanage?
Jo, men jag tänker i politiken är det väl inte så.
Utan det förlåt, jag trodde att du menade
jag syftar även på
kungafamiljen nu.
Ja, men bägge två. Apanaget är en sak, men de har ju också en privat förmögenhet. Ja. Alltså, sen är det såklart en gråzon kring vissa saker. Det är jag fullt medveten om. Men jag kan tycka att till exempel om Ulf Kristersson skulle ha en Rolex, det skulle ju sticka enormt.
Absolut. Eller ännu men mer. Låt honom ha 15 stycken. Alltså,
ja, nej, men verkligen. Det är inte någonting jag stör mig inte på det. För jag men tycker det, inte det är
det 9 av 10 svenskar blir galna på om det så,
ja,
så
skulle vara fallet. Sen tror jag att
avundsjukan och jantelagen regerar
men
starkare eller, än vad han gör.
Det är ju dock ganska tydligt också att det är ju mycket allvarligare. Jag kommer ihåg den här Mona Sahlin-affären att hon hade en väska från Louis Vuitton, va? Som hon hade fått
det
i present.
Svara på.
Ja, men det är bara så komiskt att hon får en fullkomlig liksom, shitstorm över den här väskan. Hennes kollega Göran Persson har en liksom, bespoke-portfölj från Böle som kostar 60 000. Okej, den syns inte att den är dyr. Men allvarligt talat.
Men det är väl det är ju Sverige ett nötskal.
Men låt det är okej att få ha det de vill. Om de, alltså,
det är helt okej. Det är helt okej att köpa, eller både köpa och köra en XC90 för 1,2 miljoner.
Exakt.
Men du ska fasen inte köra en Marsa som kostar 300 000.
Nej,
men så ligger det till.
Sen kan man ju ha åsikter. Vi älskar ju ha åsikter om vad som är...
Mm. Vi är ju bäst på det.
Ja.
Det är därför vi sitter
här.
Nej, men
alltså, vad det signalerar självklart. Jag är inte helt liksom frånkopplad.
Det handlar ju om positionering. Och där gör ju Kristersson ett väldigt smart val med sin Morris.
Och hade han kört Ferrari så hade ju det gett. Även om han hade då haft råd att leasa en Ferrari så hade
vilket
det varit,
vi hoppas att han
det får vi verkligen hoppas. Ja. Men det är klart att man signalerar ju med vissa produkter att du kanske har fokus på fel ställe. Eller hur?
Ja, nej men alltså om man kan väl säga, ja absolut. Men jag tänker ju på, vad heter han?
Jan Emanuel.
Exakt.
Och där har du ju ett intressant, det är väl kanske inte min liksom.
Vilket är en väldigt stor stil. Idol för många.
Ja, men det är ju inte min största stilförebild. Men jag är ju helt
surprise.
Nej, precis. Men jag är ju inte, jag skulle inte vara helt förvånad om inom 6-10 år så har han större förutsättningar att bli partiledare.
Absolut.
För på grund av den
koppling
inom sociala medier, följarskap, alltså
absolut.
Den makt den mannen kommer ha mot nästa generation. Och det här då motsatsen till jantelag, men ändå
verkligen.
Säga vad då vissa menar är rätt sak, det, där lägger jag inte någon värdering så, men det är väldigt motsats till den traditionella politiken. Det får man väl
verkligen
säga. Kul ändå.
Ja, verkligen. Och nästa vecka, nästa avsnitt, då blir det läsarinspel.
Ja,
läsarfeedback, läsarfrågor.
Och jag ska även göra ett kort inklipp nästa vecka kring hur man kan gymma elegant i London. För det har vi kvar.
Oj, ja. Det här gör mig oerhört
gym och spa. Vi fick inte riktigt plats med det här idag.
Det här är ju ett sånt ämne. Jag är väldigt sugen på det. Jag kan knappt hålla mig, jag vill fortsätta redan nu. Jag har ju bara sett en människa göra det någonsin i hela världen, och det är ju Valentino, designen.
Vad då för något?
Gymma elegant.
Ja, underbart.
När han sitter på roddmaskinen i slips och kashmirtröja.
Det är helt otroligt bra ju.
Ja, men det här vill jag höra mer om.
Ja.
Men vi är tillbaka om en vecka.
Det är vi. Ta hand om er.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.